Ta rike AT-molekylstrukturen till en man som sitter på arbetsvärelset sitt pluts eller transformeres till en lysstråle eller hade nå er, och forflytter seget på kilometer till ett helt annat sted. Kommenterar andra fenomener att det vi icke bara kan avvisa all som jux, på grund av påståenden om en slik komplett omöjlighet. Vårdans Karl vi logiskt kunde förklara att det mejer blev dematerialiserad. Jäntog han. Blir han virkelig borta? Undret de andra. Vem vet? Personlig företräcker jag och jobbar med håndfast bevismateriale, sa Li Elders. Det är som om dessa historierna föregår i en helt annan verklighet. Man kan icke utan vidare stämpla hela affären som bluff bara på grund av det, lika lite som man kan godta det som en realitet. Det är och blir förklarlig. De två äkteparen kom stadig oftare samman för att diskutera Meijer-saken. Egentligen misstrodde vi icke Meijer, sa Li Elders på ett av de många nattliga mötena. Men dessa mystiska fenomenen som vi icke fick till oss teme, drev oss nästan till vanvid. Äktaparet Elders reser till Schweiz var opprinneligment som en vän kännes då vid Fors TVs, men intrycken är för oss svenska icke äkteparet fred. Hur energiskt de än prövde, klarte de icke och finde en tillfredsställande förklaring på Meijers historier. Men i tillägg till sina personliga intryck, satt de nog inne med håndfast bevismateriale. De kunde diskutera det och förklarliga i all evighet, men professionella analyser av bevismaterialet kunde kanske ge svar på om den enarmade bonden F.R.A. Svets var tidigens största blöfmaker, eller om hans historia kan markera begynnelsen på en ny tidsålder. I Elders lägenhet i Phoenix och hemma hos TV:n Sittuxon var det bunkervis av dokumenter. Filmer och annan typ av dokumentation som väntat på att bli analyserat. Sidor med översatt och notater om närkontakter. Upptag av intervjuer med mig över 200 bilder. Fotografier av landningsavtryck, metallbitar, kristallpröver och 7-8 mm-filmer. De tre amerikanerna hade mycket tag katalogiserat här i en stand. I sina 32 år som UFO ett erforsker var dess TV:ns psyke visste om det ämnet knappt nog värd och vite. Han hade aldrig kommit över en sak med så mycket bevismateriale. Vi har mycket arbete liggande föran oss, sa Tom Vel. Allt materialet må analyseres. Icke studeras eller läses, men analyseres. Har vi översett något? Är det något som Ikes temer? Något som tyder på att vi har med en gedigen svindler att göra. Vi bestämt oss för att laga en angreppsstrategi. Vårt dagliga arbete består ettervärt i organisären och dater sammanhållde data och planlägga en tur till Schweiz i juli. Det ville BL mitt första besök hos Meijer. Parallellt med datakriminalitet blev stadig mer utbredd, fick intercept stadig nya kunder, och firmat vuxte. Men äktaparet Elders såg välbrukta nå mer och mer tid på Meijer-saken. Inemellan telenätverkskanning för bedriftens forskenlige klienter, hade de stadiga möten med TV:ns för att gå igenom insamlat data och lege planer för den vidare framdriften. Skeklisten över spörsmål som måtte besvaras, blev stadig längre. Nästa skritt var att finna en nöjaktig och pålitlig metod för att avgöra äktheten av Meijers fotografier. Bilden var på en mode för gode, bemärket väl. De var bemärkelsesvärdig klara och tydeliga, omtrent som om romskipet befann sig lika utanför huset och mig rätt och slätt hade gått ut av dörren och knipsett bilden. De virket så levande. Stevens hade gang på gang granskett bilden på jakt efter skygger som möjligt eller som fallt i gallrättning. Det nästa som blev gjort, var att fortstöra fotografierna till störst möjlig format. Studerade man därefter bilden under mikroskop, ville man kunna finna uregelmöjligheter i billedkornen där som bilden var blitt ucklet med. Det kunde indikera att Meijer hade placerat objektet i bildet antingen vid och dubbelt exponera filmen eller vid och exponera två forskenlige filmer samman till ett bilde. Men heller icke ved hjälp av denna analysmetoden fann de tre amerikanerna något misstankelig. Stevens fortsatte arbetet med att katalogisera bildet tatt på samma sted. Detta arbetet hade han begynt året i förvägen. Han uppdaget AT-bilden med FRAH-symbol nästan utan undantag var tatt i en sekvens. Motivet var nästan identiskt FRAH-exponering till exponering. Objektet svävet left over åsen eller flöj rätt mot kamerat. Under sin första tur till Schweiz hades TV:ns noter AT:s lidesiran igen i Meyers bildelsamling var nummer ett fortlöpande, utan avbrudd. Stevens uppdaget också AT-bilden ett hatt med Meyers kamera fick en liten signatur, ett litet stövkorn eller något liknande som satt till höjre överst på rätt bilde. Denna signaturen gick igen på alla bilderna. Stevens hade uppsökt en fotoförrättning i byn vintertur. Med sig hade han omlag 12 dels som använde var originaler. Han hade fått kopiat tvärt eneste dels och datt med sig kopien igen till USA för att undersöka dem närmare. Men bilderna till Meyer hade varit genom så många händer att han icke kunde vara säker på om det virkelig var första generations diaskopi han hade foran sig. Senare fick han vite att många av dem som hade besökt mig tidigare, hade fått låna Meyers negativer för att kopiera dem. I flera tillfällen hade de levit kopierna tillbaka till den schweiziske bonden och behållt originaldiasen själv. I ukavis jobbet ekte paret Helders. Velogs TV:s med och registrerade materialet de hade samlat om Meyers saken. En dag presenterade en vädom för film- och teaterproducenten John Stefanelli. Den 36 år gamle Stefanelli hade två teateruppsättning i Erbakseg, i tillägg till Fire dokumentarfilmer och en räcke undervisningsfilmer. Han hade arbetat i 7 år för Disney-koncernet, och hade ingående kännskap till trickfotografering. Han visste därför mycket gott hur komplicerat och kostbart specialeffekter var. Vis Meyers saken är en blöf, må bilden är värre laget mellan eller annan specialeffektteknik, framhållt han. I Disney Studios jobbet är nya med specialeffekter. Jag vill påstå att jag vet det som är värt att vita om ämnet. Stefan Ellesve hade fortalt AT Elders ett erfarenhet en märkelig UFO-sak, och AT UFO-observationen var understöttet av en usedvanlig mängd detaljigt dokumentationsmaterial. Stefan Eliblen en gång intresserad i att laga en dokumentarfilm om saken. Elders hade hela tiden nöjt med att visa fram materialet till någon, men tillbed till slut Stefan Eli att få se en del av bilden och notat den. De avtalte och mötes på BB Singers cocktailbar i Phoenix. Lee Elders och Tom Vel hade icke med segandet än en tynn mappe som de placerade på bordet föran seg. De tre männen är snackat en stund om Stefan Ellis bakgrund i filmbranschen, om besöket hos Meyer och vad de tre amerikanerna hade haft med tillbaka för Auschwitz. Först då han fällde sig trygg på att Stefan Eli både var pålitlig och uppriktig intresserad i att producera en seriös film om den märkliga historien, öppnade Elders mappen och la ett dusin fotografier ut på bordet föran filmmannen. Stefan Eli fallt nästan av stolen då han fick se bilderna. Fotografien gjorde mig först helt stum, fortalte han. Jag var svärt imponert över kvaliteten på bilderna. Därefter begynte jag att tvila. Kunde det vara möjligt? Det var tydligt att det Stefan Eli tvilte på bildernas äkthet, fortalte Elders sidan. Vi må ha sett likadan ut då Meyer första gång fortalte oss om pledeboene som reiser till jorden på 7 timmar och hvordan de driver jordbruk på planeten ära. Stefan Eli fälte seg nog svärt förvirret. Jeg vedder på at han tente nå i rytning av, enten er disse bildene fikset på en eller annen måde, eller så er denne vanvittige historien faktisk sann. Og etter en stund skjønte jeg at han, med basis i sine solide filmkunnskaper, faktisk tvilte på at Meyer hadde tuklet med bildene. Er det trikkfotografering, er den eller de som har gjort jobben for basket dyktige, sa han. Jeg skal ville innrømme det. Jeg var fascinert. Jo mer jeg studer til fotografiene, desto nysgjerrigere blir jeg. Stefan Eli hadde stadig møter med Intership-gruppen og Stevens på sitt eget kontor eller hjemme hos Lee Elders. Han bestemte seg for å lage et forprosjekt til en mulig dokumentarfilm og overtalte to forfattere til å hjelpe til med manuskriptet. Därefter kontaktade han en grupp pengestyrkeinvestorer. Tanken var att följa efterforskningen på Nathold. Stefan Elimente det var viktigt att det vildrede vitenskap som fick granskematerialet, och budsättet med utgifter till slike undersökelser. På det grundlaget ville han producera en tot himmellang dokumentärfilm. Det är en helt fantastisk historia, sa han senare. Oavsett om den är sann eller icke, så är den fantastisk. Det var icke min hensikt att pröva och bevisa eller motbevisa några som helst. Jag önsket utelukkande att presentera bevismaterialet och fortsätta all de analyser som var påkrävet. Men att få tag i vetenskap som var villig till att kika på fotografierna, testa metallet eller lytta till lydpröven, visste sig gå värre långt vanskeligare än Stefan eller hade trodd. Han visste att det är svärt många människor tryck på smilebandet av historier om flyvande tallerkner, men med så mye dokumentation hade han i det minsta väntet att göra en del vetenskap som nyserige. Han tog med en metallpröve som angivel i stammet FRA-UFO-skroget, till University of California Los Angeles, UCLA, för prövetesting. Jag väntet härligt allt då bli motat med åpnärmer, men akkurat det motsatte var tillfälle, fortalte Stefan Elisenära. Vitenskapsmannen som var knyttet till UCLA så på mig som om jag var en tulling som hade ramlet rätt inne för Ragata. Jag fortalte dem om projektet vi hållit på med och vad slags dokumentation som förelå, och allt de sa var att de icke önsket att bli forstyret. Till slut hänviste de mig till en hovedfagstudent som visste en smul intresse. Han behållt metallet ett par dagar och företog någon tester. Då han tog kontakt med oss igen, fortalte han att de analyserna hade avslört att de metallbiten innehållt en svärt uvanlig metalllegering. Den kunde stamma FRA-en från medplanet, men den kunde också stamma FRA-jorden. På grund av general Vandenbergs motstånd mot i det hela tatt att gå in i en seriös diskussion om den extraterrestriella hypotesen kunde man nå för sig, blev projekt Signe FRA och med 1949 omtalt som projekt Grödje, motvilje. Orödje-projektet främlar rapporter som alla som en hade som utgångspunkt AT och för icke existerar. De sökte att förklara alla observationer som värballonger, meteorer eller planeten Venus. Det som senare blev känt som Orödje-rapporten, konkluderade med att identifiera flyvande objekt icke representerade någon direkt trussel mot den amerikanska nationala säkerhet, och att rapporter om slika objekt skyldtes en slags massepsykos, felidentifikation av andra objekt. Lögner fabrikert av psykopater eller av folk som simpelten var ute efter publicitet. Doktor Allan Hynk, en framstående och fritänkande vitenskapsman och tilläggastronom vid Ohio State University och konsulent både för projekt Signe och Grödje, hade studerat 237 av de bäst dokumenterade observationerna, och funnit att det bara 32% av dessa kunde förklaras som förväxling med kända himmellegemer. Ytterligare 12% blev avskrevet som värballonger och blöf. Och fullständiga rapporter och förväxling med fly utgjorde nöjaktigt 30%. Men de genvärande 23% av UFO-observationen är fantester förelöplig ingen förklaring på, ifölje Hynk. Grödje-rapporten avskrev alla dessa tillfällen på följande måde, det föreligger tillsträckliga adekvata psykologiska förklaringar på meldinger om att identifiera flyvande objekt till och förklara meldinger som icke kan sättas i förbindelse med allerede kända fenomener. FRA begynnelsen av 1950 till mitten av 1951 var projekt Grödje ett forskningsprojekt bara i namn ett. Om eftermiddagen den 12. September 1951 fick det amerikanske flyvopenet i travelt med och blåser liv i projekt Grödje igen. Denne dagens byter teleprinteren vedartenical intelligence kommande ut en meter lang print med liten skrift om en sensationell observation vid Fort Monmouth i New Jersey 2 dagar tidigare. Kloken eleve om mogenen hade en av teknikerna vid Monmouth radarskole demonstrat sista nytt i sökerutstyr för en grupp av högre militära officerer. Den nya helautomatiska radaren var i stand till att följa de allra hurtigaste jetflyene. Men då radar en rättet seg in mot ett lavtflyvande objekt som befann sig nästan 5 kilometer ifrån radarstationen, slog sökaren strax över till manuell kontroll. Operatören slog en smuleritet sökaren tillbaka till automatisk kontroll, men detsamma igen tog seg en gång till, sökaren koblet seg utan vidare över till manuell kontroll. I 3 minuter var det okänte objektet synligt på radaren, men operatören svärt hektiskt försökte och koble in den automatiska kontrollen. Till slut snudde han seg mot gruppen av förbluffade officerer som hade tagit toppstilling runt skärmen, och sa lite brydd, objektet hade nå en kan vara, beveger seg för raskt för radaren. Mindre än en halv time senare observerte flyvaren i ett T-33 övelsesflens eldfarjetskive, 10-15 meter i diameter, under seg. Då piloten stoppte ner mot objektet, stoppet den sölfarget i skivan i luften och stod stille någon sekund för den accelererade sydover och gjorde en 120 graders sving utan att sakna farten. Till slut försvann den ut över havet. Chefen för rättryckningstjänsten i flygvapnet organiserade iblickeligt ett nytt UFO-projekt med kapten Edvard Ruppelt som leder. Ruppelt skrev senare i boken till reportern om identifying flying objects AT. Han fick följande besked då han ankom Artenical Intelligence Command. Hos oss är regeln ATV i utgångspunktet stiller oss negativa till flyvande tallerkner, och vis man önskar att fortsätta att arbeta här, löner det sig och inte samma hållning. Denna hållningen hade forskarna arvet för Agrodjeperson E-lätt. Ruppelt beskrev många av dem som var tillknyttet projektet som vetenskaplig schizofrene. Mens de utadlo av UFO-rapporter som strömmet in, skinte det ideliga genom att många av dem var levande upptatta fenomenet när de snackat med kollegor under Fireöyne. Grudje blond öppt till projekt Globok i begynnelsen av 1952. Snart dök ett antal rapporter till UFO-observationer till 20 PR. Månen. I april var antalet uppe i 29. Nästan många kungjorde det amerikanska flygvapnet i en pressmeddelning. Vi har ännu icke mottagit några konkret material som varken bevisar eller motbevisar existensen av så kallade flyvande tallerkner. Det finns i midlertid en del observationer som våra efterforskare icke har värt histan till att förklara. Klockan 11.40 natt till 19. Juli 1952 dök ett syvobjekt ur plutselig upp på radarskärmen vid Washington National Airport, Fire och en halv kilometer syd för landets huvudstad. De syvblinkande, gröna lysene krysset över ett område hur överflygning var förbott, och beveget seg därefter sagt över radarskärmen i cirka 200 kilometer i timmen. Plutselig accelererade objektet med de gröna lysene till en enorm hastighet och försvant nästan i samma sekund ut av radarens täckningsområde, som var på omlag 150 kilometer. De Fire-radarteknikerna som styrde till skärmen var eniga om att det fanns icke några fly som kunde ha förorsakat dessa blinkande på skärmen. 2 andra radarstationer, den ena i närheten av Andrews Air Force Base, registrerat liknande objekt i tillsvarande hastigheter på sina skärmar. Objekten hade äcket nå hela skärmen och flö i den förbudda luftkorridoren över det vita hus och Kapitol. Ett av objekten hade beveget seg med en hastighet på över 10 000 km i timmen. Lysblinkten på radarskärmen kom och gick eftersom flyvar i området rapporterade att de blev förföljda av okända flyvande fartyger. Eller att disse fartygene plutselig forsvant. I timmen etter midnatt meldte operatøren ved den kraftigste radarstasjonen på Washington National Airport at objektene befant seg direkte over dem. Da operatøren løp ut og så opp mot himmelen, kunne de se en enorm oransje sende gjenstand. Deretter ble plutselig gjenstandene borte. En uke senere observerte de samme radaroperatorene flere å identifisere objekter. Denne gangen dannet tuffen en stor bu omkring Washington, og kontrolltårnet sendte opp to F-94 jetfly som skulle avskjære de mystiske farkostene. Men da jetflyene dukket opp på radarskjermen, forsvant med alle de mystiske objektene. Jetflyene satte kursen mot basen igjen, Og like etter på dukket objektet ene på nytt opp på radaren. I mellomtiden hadde Langley Air Force Passive Engine fått inmeldinger om at det kraftig roterende lys som skiftet farge, var observert på himmelen. Luftvåpenet sendte opp en ny F-94 FRA Langley-basen. Dett flyet kom så när den okjente farkosten AT-flyveren var i stand til å observere ett av lysene med det blotte øy, men då han prøvde å manøvrere enda nærmere, forsvant tuffen. Det var omtrent som å skrave en lyspære, rapporterte flyveren. Radaroperatøren i jetflyet oppnådde kontakt 3 ganger til, men hver gang ble kontakten brutt av det okjente objektet accelererte ut av synsfeltet i løpet av sekunder. Noen få minutter etter at objektet hadde falt ut av radaren for siste gang, dukket en mengde blinkende lys opp på radarskjermen på Washington Airport. Flyvåpenet sendte opp to nye jegerfly, og denne gangen ble objektene stående stille på samme sted slik at radaroperatørene fikk inn både de okjente objektene og jetflyene på skjermen på en gang. Men så snart flyverne kom när nok till att få kontakt med de gådefulla farkosterna, sköt huffaren avsted. Omsider uppdaget en av flyverna med ett lys nöjaktig i den positionen de hade fått angitt av radarkontrollen. Han flög närmare, och så AT-lyset fortsatt var obevägelig. Like för han var främre vedlyset, försvant det plötsligt, och flyveren uppdaget AT, han flög i arlen i med hastighet. Lydens hastighet, på den mörka nattehimmelen. 3 dagar senare hållit flyvåpenet en pressekonferens i Pentagon, den största och mest långvariga sidan den andra världskrig. Generalmajor John A. Sanford som leder tätterforskningsarbetet, påpekte att av de 2000 UFO-observationerna som blev ett erfarenhet vart år, kunne mesteparten settes i forbindelse enten med vennlig sinnede fly, en god del meldinger var falsk alarm. Andre kunne settes i forbindelse med elektroniske eller meteorologifenomener av et eller annet slag. Atter andre UFO-observasjoner kunne forklares som spesielle lysfenomener. Det bemerkelsesverdige var allikevel at hele 23% av UFO-rapportene kunne føres tilbake til pålitelige observasjoner, fortsatte han. På spørsmålet fra pressekorpset om hvordan radaroperatørene som hadde vært på jobb de to foregående lørdagsnettene hadde oppfattet de blinkende lysene på radaren, svarte Sanford, de rapporterte at de mottog klare signaler. Men, påpekte han, det betyr nødvendigvis ikke at objektene er fly eller andre kjente farkoster. Fugler kunne F.X. også gi utslag på radaren. En radar kan også påvirkes av plutselige temperatursvingninger. Men Samfords assistent, en radarexpert, kunne ikke forklare hvorfor objektene plutselig forsvant, for like plutselig å komme til syne igjen. Like uforklarlig var de utrolige hastighetene. Likeså de bemerkelsesverdige observasjonene ruteflyver i det aktuelle luftrommet hadde gjort. Da en annen journalist spurte Sanford om hans vurdering av temperatursvingningteorien, svarte han, selv er jeg tilhenger av denne teorien. Men han ivret for at etterforskningen måtte fortsatt slik at vitenskapen en dag fullt ut kunne forklare disse fenomenene. På grunn av deres forbløffende manøvreringsevne. Fremholdt Sanford at objektene ikke kunne være en materiell artikkel. Senere under pressekonferansen spurte en journalist om Sanford kunne bekrefte at ingen av de siste 5 års observasjoner kunne settes i forbindelse med topphelig militær teknologi. Sanford svarte at det alltid var en mulighet for at en observatør hadde forvekslet et jetfly med en flyvende talelerken. Jeg sitter igjen med en helt spesiell følelse, sa journalisten. Hør mener du, sa Sanford. En følelse av tåkelegging, eller noe i den retningen, svarte journalisten. Hvem vet, kanskje er det et nyutviklet, strent hemmelig våpen som forårsaker alt dette. Sanford lo overbærende. Vi disponerer rike over rike materielle våpen som beveger seg med supersonisk hastighet. I 1952 blev det registrert over 1501 UFO-observationer, eller nästan dubbelt så många som i de föregående 5 år tillsammans. Över 300 av dessa observationerna fanns det ingen förklaring på. Samtidigt som de gransket alla tänkeliga sidor ved mig i saken, trålet äkta paret äldre såg väl universitetsbiblioteken i Arizona på jakt efter information om den stjärnaformationen som mig i hävdet var jämstede till vännerna hans FRA universet, blädene. I slike saker må man i ny av till tillfälliger gå ut FRA ATD dre i seg om löf. Men la oss forut öjeblick anta at det mannen icke er en svindler. Da er det naturlig å stille følgende spørsmål, vis det er sant, har det da eksistert andre Billy Meyer-typer tidligere? Det var en fascinerende problemstilling. I løpet av de neste ukene var vi nødt til å lansere et nytt begrep, blede kontakter. Ved hjelp av Lee Elders søstre og en del venner i Kalifornien og på østkysten. Gjennomsøkte gruppen biblioteker og antikvarieter og studerte hundrevis av bøker, artikler, faglitteratur og doktoravhandlinger forfattet ved en rekke universiteter. Bledene er for et astronomisk synspunkt et svært tungt og ikke særlig spektakulært stjernesystem, sa Vel. I en rekke svært forskjellige kulturer og mytologier opp gjennom historien har menneskene dannet seg et bilde av bledene. I den asiatiske riskulturen, i den europeiske potetkulturen og i prekolumbianske kulturer i Sydamerika blir pledene satt i forbindelse med en kunnskapens kilde. I disse kulturene støter vi på legender som forteller om budbringere fra pledene. Er det en tilfeldighet at pledene er blitt tilbedt og betraktet som himmelens midtpunkt? I tillegg til at det stjernesystemet er blitt ansett for å være kilden til visdom og inspirasjon, filosofer tar vel. Selv om de selvfølgelig også støtter på henvisninger til andre stjerner og stjernekonstellasjoner i forskjellige kulturer opp gjennom historien, oppdaget de tre amerikanene at det var tilganger så mange referanser til pledene som til stjernekonstellasjon nummer 2 på listen, Orion. Vel og ekte paret eldre kunne fastslå at det i alle verdens kulturer opp gjennom historien hadde et svært spesielt forhold til pledene. 7 stjerner i denne stjernekonstellasjonen også nevnt i Bibelen. Blant annet hører vi om dem i Jobs bok hvor deres milde innflytelse omtalt. Var det ikke mulig at Edvard Meyer hadde støtt på nøyaktig det samme materialet om pledene i sveitsiske eller tyske biblioteker, undret Tom Vel. Han grublet länge över det problemet. Men till slut konkluderade han med att det var svärt lite sannsynligt att Meyer hade klart att skaffa sig all denna informationen på egen hand. Vi hade trots allt brukt en massa tid, pengar och energi på att leta fram informationen. Jag husker att vi på ett visst punkt var nog också utslitt allesammen. En dag kom Wendel inom. Det var sent på natten och vi gick igenom saken slik den hade utviklet sig. Foran oss låg en bunke tätt skrivna notat er. Med det var den eller annan som sa, herregud, vi har brukt 2000 timmar på detta allerede, och det verkar som vi nettopp har begynt. Bledene är en del av stjärnebildet dyren, och ligger nästan 500 lysår ifra jorden. De största stjärnorna skiner med ett intensivt. Blåvitt lys och lyser upp omkringliggande gasskyer. Pledene är ett relativt tungt stjärnesystem, för ung till att ha utviklet intelligent liv. Men Meyer hade uttryckligen tagit att Pledene var en civilisation icke hade uppstått i det stjärnesystemet, men att Pledene hade emigrert till denna galaxen efter att ha utviklet och gjort en planet i stjärnesystemet beboelig. I tidligare tider var det möjligt att se 7 stjärnor i det stjärnesystemet med det blotta ögat ifrån jorden, men idag kan vi bara se 6. Som nabo till Orions bälte blir pledene som omgitt av ett lysande slör, ofta förväxlat med lillebjörn. Pledene i midlertiden mer kompakt galaxe. Dikteren Tennys som beskrev genen i det stjärnesystemet som en svärmild fluer i ett sölbond. Alcyone är den kraftigst lysande stjärnan i pledene, och lyser med en styrka som är 1000 gånger starkare än vår egen sol. Istalore och Valages, publicert i 1911, skriver William Olcott. Ingen andra stjärna vi känner till för astronomien har tilltruckit segs lik allmän uppmärksamhet som stjärnen i den lille, bleke stjärnehopen vi känner under navnet Plejaderna. Till alla tider är de blitt beundret och nöjobservert. Stora templer är blitt bygget till ära för dem.